Rapporten borde kunna leda till en lättnad och en uppgång härifrån. Men om den inte gör det, då tycker jag att det är ett riktigt bra köpläge. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Tja Ludvig.
Tjena Micke.
Idag ska vi prata om aktier. Vi ska prata om två helt olika aktier. Storskogen och Kaspi. Vi kan väl återkomma till Kaspi, men vi börjar med Storskogen. Du hade sett att jag hade skrivit en artikel på Omni Ekonomi om Storskogen. Och sen la jag upp det på Facebook också. Och du tyckte att det här kändes ju inte som något klockrent case. Det var lite för tidigt, tyckte du. Och då tycker jag att det är väl en utmärkt plattform för att liksom förklara caset i Storskogen.
Ja, men precis som du sa. Jag kollade dem för ungefär ett år sedan och tänkte så här om det var intressant. Sen läste jag på och tyckte jag nej, de borde nog ändå drabbas ganska hårt av högre räntor i lång tid. Så, men jag har inte följt upp det här på ett år, så det blir intressant nu att kolla mer.
Och jag tycker att det här leder till en väldigt bra diskussion om timing, ja, framförallt om timing, men också liksom timing kontra värdering. Det handlar ju väldigt mycket om när man köper och säljer aktier, att liksom så här, när är det du gör det? När är det andra förstår hur bra det är? Eller när blir andra liksom taggade på att köpa upp den här kursen så pass mycket? Så att det blir bra för dem som var in först. Lite bakgrund bara till varför jag skrev Storskogen. Det var att jag känner ju Daniel Kaplan som startade Storskogen och som är huvudägare i Storskogen. Jag känner ju honom sedan handelstiden. Och jag har också haft kontakt med bolaget flera gånger under tid. Och pratat med deras Micke Metzler som är informationsansvarig. Och han bad mig komma och hålla ett föredrag om hur marknader fungerar och hur värdering fluktuerar och vad som styr värderingar på marknader av aktier och av hela marknader. Så att jag höll det här föredraget den 11 januari. Och i samband med det, då fick jag ju anledning också att titta lite noggrannare på hur ser aktiemarknaden just nu på Storskogen och Storskogens aktie. Så det var bakgrunden. Och när jag väl hade hållit det här föredraget så tyckte jag att ja, men, alltså det här är ju verkligen ett urexempel på när ett skeende har fått gå liksom lite för långt. För som du sa, borde det inte vara just Storskogen som åker på däng när räntan höjs? Ja, och det har de ju också fått. Kursen gick från 65 kronor till 6 kronor. Så någonting har i alla fall hänt på marknaden. De som tidigare köpte aktien, de har bara liksom, ja, men, dragit tillbaka sina röster och sagt att det här tror vi inte på längre. Det här är helt fel grej att ha. Så vad jag gjorde då var bara att om jag utgår från att det inte är några konstigheter i redovisningen, och det tycker jag heller inte att det finns någon anledning att tro, om man ser stabiliteten från kvartal till kvartal till exempel, så det är inte så att det dyker upp oegentligheter eller att det plötsligt är mycket sämre kassaflöde eller konstiga redovisningsprinciper. Det finns ingenting sånt, utan det här är helt enkelt ett hundratal affärsenheter som, ja, alla går lite trögare, eller inte alla, men de går lite trögare när ekonomin går lite trögare. Och Storskogen som koncern, eller som aktie, har ju dessutom en slags, jag vet inte vad man ska kalla det för, men det har ju den här skuld över rocken, eller nästan som en sån här järnkula om foten som man brukar rita i serieteckningen när folk sitter i fängelse. Alltså du har ju den här skulden också som du måste hantera, och den kostar ju förstås mer när räntan är högre. Men vad jag då gjorde var en bara väldigt, väldigt enkel kalkyl av hur Storskogen dels värderades på 65 kronor och sen också, liksom bara för att få det matematiskt lite trevligt så där, jämförde det med hur den värderades på just 6,50. Och sen slutade det här med att jag själv köpte aktier på 6,59. För ja, jag drack min egen Kool-Aid helt enkelt och tyckte att men det här ser förbannat trevligt ut. Och då, vad är det som ser ut? Jo, vi har en stor trög massa med ett hundratal olika affärsenheter som håller på med precis det man kan liksom föreställa sig när man hör att bolaget heter Storskogen. Det är liksom verkstadsmaskiner och det är service och det är liksom det här liksom allmänna ekonomiska kittet som ligger till grund för ett samhälle. Det är produktion och transport allting som har med det att göra. Alltså så här riktiga, rejäla grejer. Och där det också är ganska enkelt att räkna på det som finns. Så här, vi har så här många maskiner och vi har så här mycket intäkter. Vi har så här mycket equity och då får vi en viss avkastning på kapitalet och vi har en viss intäkt och ett visst kassaflöde. Allting är liksom rejält och tydligt och konkret. Och det gör att det ändras inte så himla mycket från kvartal till kvartal. Det är lite som en supertanker. Det är svårt att ändra kurs. Och det är både bra och dåligt. Men framför allt är det bra när marknaden har ändrat sin syn 10 gånger av det här caset. Och vad man då får på ungefär 6 och... Jo, din fråga var ju, är inte det här för tidigt? Är det inte för tidigt att stå i februari 2024 och köpa Storskogen? Precis nu när vi börjar närma oss en räntetopp och det liksom är de kommande 12 månaderna som det egentligen borde svida som allra mest för alla som har skulder.
Ja, jag kan expandera på det om du... Ja, jo. Det du sa säger sig självt att det är ju först när räntorna sänks som det börjar bli tecken på att saker går fel i ekonomin oftast. Så det är ju kanske det man ska vänta på när du har ett bolag som liksom... Ja, och det är det som är intressant med Storskogen. Har de egentligen, när de köpt upp så extremt många ganska små bolag, har de någon slags synergi i uppköpen? Att de kan typ sänka produktionen eller cross-sälja någonting eller liknande saker? Eller att de har någon enhetlig avdelning som liksom fixar all compliance så att man sänker de interna kostnaderna. Finns det några sådana där tydliga sätt som de kan sänka kostnaderna med skalfördelar när de köper upp en massa småbolag? Eller helt enkelt höja priserna på ett smart och systematiskt sätt baserat på tidigare erfarenhet. Det är en sak. Och sen den andra är när de har köpt upp så jäkla många bolag. Om man inte verkligen kollar igenom bolagen själv, vilket tar jättemycket tid som enskild investerare. Hur vet man att de inte köpt dåliga bolag? Och då är det ju det där med hög ränta. Att ja, jag har inte gjort den analysen själv. Så
Nej,
det är
men
därför
jag
frågan.
förstår. Alltså, det där är systematiskt bra frågor att ställa om en serieförvärvare eller ett förvärvsdrivet bolag. Har de verkligen koll på det de äger? Och visst, man kan ta två olika ansatser här. Antingen så kan man säga, men jag litar på dem. Det går nog ganska bra. Så då kollar jag bara på siffrorna och så räknar man ut någonting. Men man kan faktiskt göra lite mer än så. Och det är att de har trots allt 100 affärsområdesansvariga. Så det finns en fysisk person som är ansvarig för varje affärsenhet. Och bolaget är inte större. Alltså de gör ett resultat varje år på 3,5 miljard baserat på en omsättning på ungefär 35 miljarder. Så varje person har ju alltså ett ansvar för ett resultat på ungefär 35 miljoner kronor eller en omsättning på 350 miljoner kronor. Det är ett lagom stort företag för en person att analysera på heltid. Och sen finns det förstås synergieffekter mellan de här analytikerna eller mellan de affärsrådsansvariga att de jämför varandras nyckeltal. Och man har också gått igenom bolagen under en due diligence-process vid själva förvärvet. Men vad jag försöker hävda här det är att en person också med stöd i ett lite större nätverk i form av Storskogen, det är inte någon alls övermäktig uppgift att hålla koll på ett område som omsätter 350 miljoner och gör ett resultat på 35 miljoner. Så på så sätt så tror jag definitivt att de har koll på vad det är de äger och hur det går och hur man kan försöka göra det lite bättre för varje månad. Men sen har du den här lite mer nyanserade frågan som du också ställde, var kan de verkligen skapa synergier i det här konglomeratet? Och det tycker jag är en högst relevant fråga när kursen står i 65 kronor och värderingen är liksom många tiotals multiplar av vinsten. Men där vi är nu, då har det dels inte gjorts så mycket förvärv på ganska länge nu. Så vi vet vad vi äger och vi vet hur det går och vi vet ju precis vad Storskogen är för någonting. Det är inte massa nya förvärv utan det här är de bolag som de förvärvade liksom förra året. Och där vet vi ju redan vad det är för omsättning och resultat och har flera kvartalsrapporter på bordet. Och det behöver inte bli bättre än så. Det är inte så att den här analysen kräver att vinsten ska öka med 10% per år eller 20 eller 30 eller att man måste skaffa fram mer försäljning eller göra sig av med kostnader. Eller liksom, det är inte alls som kylerna för ett riktigt som tillväxtcase, så som Storskogen värderades på 65. Men på 6,50 då värderas Storskogen som ett nedmonteringscase, alltså precis motsatsen. Och det jag försöker hävda bara, det är att nej, det är inte ett tillväxtcase och det är inte ett nedmonteringscase. Det är ett mittemellancase, ett förvaltningscase. Där de är nu, då tar de det bara liksom, de tar det bara liksom lugnt. De har i princip ekonomin. Och har man i princip ekonomin i genomsnitt, då är man också värd ungefär PE15. Och har man en normal return on equity, då är man värd ungefär price book 1. Och har man en vinstmarginal på ungefär 10%, då är man värd ungefär price sales 1,5. Liksom, det här är någon slags historisk visdom om hur marknaden har värderat ett genomsnittligt bolag de senaste 100 åren. Och för Storskogen, så just nu på grund av lite tillfälligheter i mode och syn på förvärvsbolag och oro över skulder och oro över att de ska ha förköpt sig på dåliga grejer, så är de just nu värderade till ungefär hälften av vad ett genomsnittligt trögt konglomerat som speglar det ekonomiska snittet borde vara värderat till. Det är den situationen som jag tycker att jag har upptäckt här i Storskogen. Och jag tror också att jag har en liten idé om varför vi har hamnat här. Och det är
jag har egentligen två frågor om jag kan tala om det. Och den första är att de verkar ju ha minskat sin skuld mycket sista kanske 4 kvartalen. Och sen i andra hand, alltså vänta här nu fick jag lite hjärnsläpp.
Mm.
Jo, just det. De har, utöver att de har minskat skulden här mycket, vilket såklart är bra, men det kanske behövs minskas mer då. Och sen i andra hand tänkte jag fråga, vad är egentligen, man ser ju att vinsterna har ju gått ner ganska mycket sista 2 kvartalen. Medan vinsten samtidigt var extremt hög första kvartalet, det här, alltså 2023. Det ser lite konstigt ut. Man ser att man bara skulle kunna tro att det gör det. Så då undrar jag, är det mycket upp- och nedskrivningar i värdena av förvärv?
Alltså just de där siffrorna känner inte jag alls igen. Det betyder att antingen så måste vi då ta fram kvartalssiffrorna nu och försöka redovisa det här i något poddvänligt format. Eller så måste vi ta någon helt annan take på det. För så som jag ser på Storskogen så behåller de ju ungefär samma omsättning från ett kvartal till ett annat mätt i rullande termer på jämförbara verksamheter och även i lönsamhet. Jag köper inte den där kommentaren, men då får vi i sådana fall ta fram siffrorna och se exakt vad det står.
Ja, det orkar inte jag.
Nej.
Men det är min stora invändning mot dem.
Mitt case är ju att resultatet är stabilt och kassaflödet är stabilt. Och anledningen till att skulderna kommer ner, det är just det. De tjänar ju pengar på 12 månader så tjänar de ett par miljarder. Och det går automatiskt till lägre skulder om man inte köper någonting.
Ja, kassaflödet ser ju bra ut.
Mm. Och det finns ett visst tryck från marknaden på att de ska sälja lite verksamheter, att de ska betala av skulderna snabbare. Men det finns också andra investerare som säger nej, herregud, gud, gör inte det. Det blir bara dubbelfel och onödig timing. Om bara ett år så kommer ert helt naturliga kassaflöde ändå ha gjort att skulden snarast är för låg och att ni har förvärvsutrymme. Och det är också lite det som är mitt case. Att nu står vi här, februari 2024. Räntan är som högst, man är orolig för konjunkturen och man tycker att förvärvsbolag, det känns otryggt, man vet inte vad de äger, man vet inte riktigt hur dyra de där skulderna egentligen är. Och så ser man dessutom att kursen har gått ner med 90%, från 65 till 6,50. Det är liksom där vi står nu. Men var står vi när vi tittar på siffrorna om ett år? Och det är väl här man kan ha kanske möjligen lite olika uppfattning. Men jag tror att om ett år, då har de ungefär samma resultat igen. För det är så. Så ekonomin är, det är inte så att vi står inför någon slags katastrof. Utan vi kanske möjligen står inför att BNP faller med 1% realt. Men kanske växer 1% eller 2 eller 3 till och med nominellt. Det beror ju på liksom var genomsnittsinflationen hamnar under 2024. Och det är ändå nominellt vi räknar när vi räknar på aktiebolag. Och för Storskogens del, även om de säljer lite verksamheter och även om det går kanske lite sämre i vissa delar för dem, så är det fortfarande så att antagligen så har de ungefär samma intäkter, 35 miljarder, och ungefär samma EBITDA-resultat på 3,5 miljard. Även för 2024. Men också tror jag, sannolikt med att man kan börja skönja ett positivt momentum i Q4. Alltså, när Q4 2024 presenteras i februari 2025, det vill säga om precis 12 månader, då ser man att det här caset har bottnat. Nu ser vi framåt och det börjar växa igen. Skuldräntorna har till och med börjat falla igen, för att vi vet att Riksbanken och alla andra centralbanker världen över ska börja sänka sina räntor. Så att när vi står här om 12 månader, då har vi det i bagaget. Så när man, timing är svårt, det är en konst, men man får liksom försöka ställa sig i de där framtidsskorna, hoppa fram och så ställer du dig i februari 2025 och så tittar du bakåt. Vad är det sannolikt att jag då tittar på? Jo, då tittar jag på att räntorna har fallit, och jag tittar också på att resultat och omsättning har varit nere lite lägre och bottnat och nu börjar växa igen. Alltså i Q4-rapporten som presenteras då bör man se lite positiva tendenser igen. Det är ett helt år bort från nu. Och då, när man tittar på vad aktien borde vara värd, det är det jag menar. Då tror jag, just det, och dessutom så har ju skulden då fallit från dagens 11,5 till kanske 9,5 eller kanske till och med 9, beroende på om de säljer lite grejer. Och då får man liksom den här dubbeleffekten av att det ser lite mer positivt ut, du har lite mindre skulder, du får dessutom hävstångseffekten mellan enterprise value och market cap som då ger liksom lite extra så här pisksnatch-effekt på aktiekursen. Och det gör att även om man bara räknar på 7,5 gånger EBITDA, när man står där då, så blir kursen ungefär 11,50. Och just idag så står den ungefär 7,50. Det är ganska...
Just det, och vad är nu skillnaden mellan EBITDA och EBITDA?
Ja, det är depreciation, alltså det är avskrivningar. Så anledningen till att man ibland väljer att titta på EBITDA och ibland på EBITDA, det är om man vill ta hänsyn till, för alltså avskrivningen i sig, det är bara luft. Det är en hittepåpost i redovisningen som säger att vi utgår från att våra grävmaskiner minskar i värde med 10% per år. Det påverkar inga kassaflöden eller någonting egentligen. Men
det var lite det jag var inne på innan när jag sa att vinsterna, om de hade påverkats mycket av bolagsnedskrivningen.
Det är möjligt att de har... Nej, jag känner inte alls igen det. Jag tror inte att det är som har... Jag tror inte att det är det du har sett. Men det spelar inte så himla stor roll om man väljer att titta på en EBITDA-multipel eller en EBITDA-multipel så länge man tittar på samma för liknande bolag. Och i det här fallet har jag helt enkelt bara valt att säga att jag tittar på EBITDA och jag tror att 7,5 gånger är en rimlig rimlig marknadsvärdering när just storskogen står i en lite mer positiv miljö med lägre ränta, lägre nettet och man har visat att verksamheten är på väg uppåt, inte neråt.
Vad tror du händer nu då med din värdering?
Ja, du tänker mellan nu och då, eller?
Ja, och på vilken sikt ungefär tänker du?
Jo, men alltså,
ja,
men precis. Jag är då rätt så övertygad om att om de 12 månader så kommer kursen stå väsentligt högre än idag. Alltså om den står 7,50 idag, och jag tror ju ändå att marknaden kommer att uppskatta de här siffrorna på ett sätt som gör att den borde kunna stå i ungefär 11,50 om ett år. Så är det bara frågan mer, har vi redan bottnat? När börjar marknaden se ungefär vad jag ser? När börjar man känna sig tillräckligt trygg? Och ja, det är här vi har den här riktigt svåra timingfrågan. Alltså hur mycket ska man våga gå före andra investerare? Men jag tror ju att bara det att vi får Q4-resultatet om 2 dagar. Det här spelas in den 13 februari och de presenterar resultatet på morgonen den 15 februari. Bara det fjärde kvartalet när de visar att men titta här, det är ingen katastrof. Våra verksamheter tuggar på precis som man skulle kunna förvänta sig och vi har koll på skulderna och skuldräntorna och så här ser kassaflödet ut. Och så vågar man också uttala sig på något sätt om de kommande kvartalen på ett naturligt sätt så kommer de säga att vi står inför en lågkonjunktur. Det kommer vara en viss avmattning. Vi jobbar med vår skuldsättning och att optimera verksamheten. Alltså de kommer ju säga sådana saker också. Men det är ju precis det marknaden redan har tagit till sig när kursen gick från 65 till 6. Och nu har ju till och med även kursen vänt upp och gått från 6 till 7,50. Vilket jag tycker indikerar att andra investerare, alltså köparna, har börjat bli mer ivriga än säljarna. Man tycker att det finns ett case här. Och de som gav upp och inte längre ville se storskogen i sin balansräkning eller på liksom sina fondsidor, de är klara nu. Det är det som den tekniska analysen indikerar, att vi har hittat en botten. Jag tror den där kursbotten var på 6 kronor. Och jag tycker definitivt att 6,50 är en tillräckligt bra entry och timing, uppenbarligen då, eftersom jag själv har köpt. Men även nu på 7,50 så tror jag att rapporten borde kunna leda till en lättnad och en uppgång härifrån. Men om den inte gör det, då tror jag då tycker jag att det är ett riktigt bra köpläge. Då kommer Q1 nästan, alltså man kan inte garantera någonting såklart. Och jag tar inget ansvar för dina placeringar, utan man alla får göra sin egen analys. Men när Q1 kommer, då tror jag definitivt att man får det ställt bortom alla tvivel att det här är ett stabilt och egentligen ganska tråkigt bygge. De tuffar på ungefär som ekonomin och de tjänar pengar ungefär som ekonomin. Man har sin 10% EBITDA-marginal och det översätts också till ett bra kassaflöde. Det behövs absolut inte mer än så. Kursen är i det perspektivet helt fel. Den värderar Storskogen inte som ett förvärvsdrivet bolag utan som ett nedmonteringscase. Det tycker jag är fel.
Mm, okej. Okay. Men du tror det är läge nu, men du tror samtidigt att man kan vänta på 2 rapporter till kanske?
Ja, alltså man skulle kunna vänta 2 rapporter till, men då om man ser en 500-lapp på gatan så tycker jag nog ändå att man kan böja sig ner och plocka upp den och liksom göra ansträngningen, även om man blir lite smutsig. För att tro att man ska kunna tajma det här och inte vet jag, ska man då låta pengarna jobba i något annat bolag under tiden och sen utgå från att man själv är så himla smart att man kommer kunna köpa storskogen på vad man då måste prognostisera i en dålig Q1 eller möjligen dålig Q2 till och med. Det som ska överraska marknaden negativt, det tycker jag låter för avancerat och med stort anstryk av anslag av hybris. Så uppenbarligen så tycker jag ju att det redan är dags eftersom som jag själv har köpt. Så nej, jag tycker inte att man ska vänta.
Ja, men intressant att höra. Och jag har inget mer att säga.
Då hoppar vi på Kaspi. Det är inte ett trögt och stelt svenskt industrikonglomerat.
Nej, okej. Okay. Om man tänker på det här bolaget Kaspi, det är ett bolag från Kazakstan som de har en så kallad superapp, vilket är, jag vet inte, jag tror det är nästan ett eget koncept för dem, men det är verkligen sant. Och det är mer eller mindre som att typ alla saker som folk tar för givet som är monopol i Sverige, som de största hemsidorna för alla de viktigaste kategorierna, eller BankID, eller Fodora, Mathem, bank, alltså min myndighetspost, Instabox, Blocket, köpa bilar på nätet, mycket annat, ta banklån, digitala kortbetalningar som Visa och mer saker som kommer hända framöver. Allt sånt som är enskilda kategorier, till exempel i Sverige och majoriteten av europeiska länder, de har allt det här på en app, och den här appen används av redan i nuläget runt 70% eller 75% av befolkningen i Kazakstan, som är 20 miljoner plus personer. De använder den varje dag och de gör mer än 50 transaktioner varje månad. Det är den populäraste appen i hela landet som alla använder för allt, och det kommer bara bli starkare. Det är en galet stark nätverkseffekt som är oerhört svår att konkurrera med. Så investeringstesen är egentligen att de kommer helt enkelt ta en ökande take rate på ett antal växande transaktioner i det här landet, Kazakstan, som har en medvind i minst 5-10 år framåt, kanske mycket mer. Men det är svårt att tänka lite längre fram än så. Men 5 år är det, känns extremt sannolikt att
Det här låter ju som,
väldigt bra.
Det här låter ju precis som WeChat i Kina, och det är ju också extremt framgångsrikt och stabilt. Ett nästan perfekt monopol. Det finns naturliga monopolkrafter i att ha just en superapp, för att du inte behöver bekymra dig om hur du ska föra saker, information eller pengar mellan appar, utan det är liksom bara, ja, det är här du köper din mat och föröver dina pengar och bevisar vem du är och så vidare. Men då är ju förstås frågan, hur är det värderat?
Ganska lågt, typ P10 nu, vilket man kan tycka är ganska sjukt lågt för ett bolag som, alltså de växte vinsten per aktie med typ 40% under sista 12 månaderna, och ändå har de ett P på 10, så det skulle ge då ett PEG-tal på 0,25 ungefär för hela året, och det är bra för alla sorters snabbväxande och lönsamma bolag, men det är ju extra bra om bolaget också har en stark konkurrensfördel, som i det här fallet är en jättestark nätverkseffekt som i princip inte finns i något annat land. Och du nämnde ju WeChat. Jag har inte jättebra koll på, det är väl Tencent som äger dem, va?
Jag vet inte.
Jag tror det är Tencent. Men grejen med dem är att, alltså, det är ju kinesiska aktier. Det kan man inte köpa. Och, eller man kan köpa Tencent, men det är ju stora problem med Kina, med deras stat och sådär. Däremot så tror jag inte att sannolikheten för att kazakstanska bolag ska bli tagna och nationaliserade av staten är jättehög, för att de har försökt motverka det de sista 10 åren och utöka snarare, så att alla bolag som var, alltså, ägda av staten förut, de har blivit liksom privatiserade och så vidare. Det har gått väldigt fort under de sista 10 åren, och det är en väldigt positiv utveckling som man inte ser i majoriteten av de här andra ryska länderna. Så jag tror det fortsätter, och jag tror jätte mycket på Kazakstan som ett land närmaste 5-10 åren, och att de kommer bara kunna ta mer och mer pengar från varje och fler transaktioner som landet gör.
Vad tror du är orsaken till att de ändå är så billiga? Vad är det folk är oroliga över? Eller är det svårt, alltså, att köpa aktien?
Nej, jo precis, det var svårt att köpa aktien. Det var svårt att köpa aktien upp till kanske några veckor sedan. Men nu har den blivit publikt tillgänglig via en IPO i USA. Och det är därför som att det är lättare att köpa den nu. Men det var svårt att köpa den innan. Och sen så tror jag att jättemånga har överreagerat på läget i Ukraina. För Ukraina ligger bredvid Kazakstan. Men grejen är att Ukraina är det är inte ett särskilt viktigt land sett ur en global geopolitisk synpunkt. Vad gör Ukraina för världen? Har de något som inte kan ersättas? Är de viktiga på något sätt, utom att det är synd om folk som lider av krig?
Ja, vi kanske inte ska gå den vägen, men de har ändå, alltså, Ukraina producerar väldigt mycket spannmål.
Okej, de kan producera mycket spannmål, men de är inte viktiga på något sätt ur liksom ett geopolitiskt perspektiv för majoriteten av andra länder. Men Kazakstan är extremt viktiga. för väldigt många andra länder ur ett geopolitiskt perspektiv, för att de har samarbeten med alla de stora länderna och de är oerhört viktiga för Europa och Kina, och de är del av den här Belt and Road som är en stor, jättestor infrastruktursatsning från Kinas håll då. Så Kina backar dem helt och hållet, men Europa behöver också dem, så de har backningar från alla håll liksom, och alla behöver deras råvaror på minst 10 års sikt. Så om man tror på liksom en råvaruboom så är Kazakstan en av de länderna som gynnas mest av det. Och om då det här bolaget Kaspi, som är som en bättre version av Visa eller Mastercard, som liksom har mer eller mindre en monopol och nätverkseffekt på allt som folk gör i landet och bara kan ta mer och mer pengar, öka sin take rate, men dessutom att det växer antalet transaktioner för att landet Kazakstan kommer tjäna mycket mer under de kommande 50 åren för att deras råvaror ökar i pris och de har bättre samarbeten och befolkningen upplever en slags wealth-effekt där både rikedomen och den upplevda rikedomen ökar. Då blir det fler transaktioner och att de har säkert 5-10 år till innan tillväxten, den sekulära tillväxten i landet för digitaliseringen slutar växa på en väldigt hög nivå. Så det är extremt bra trender som gynnar allting, plus att du har en superdominant aktör som inte har någon vidare konkurrens.
Alltså det här låter ju verkligen saftigt. Och en sak som du inte nämnde specifikt när det gäller råvaror, det är ju att de är världens största producent av uran. Och inte bara största producent, framförallt så är de ju anrikare. De har sina anrikningsanläggningar. Jag tror att det är 80 eller möjligen nästan upp till 90% av allt uran anrikas i Kazakstan. Alltså det går via deras anrikningsanläggningar. Nu byggs det nya på andra håll för att man har liksom insett att vi kan inte vara beroende av bara Kazakstan. Men det är inte så svårt att föreställa sig att de som bor där, alltså landet i sig, ska bli väsentligt rikare än vad de är idag. Det här är ett utvecklingsland på uppåt marsch. Och sen har du då som sagt då det här de facto monopolet på nästan alla transaktioner. Det låter helt fantastiskt att man kan få det på P10 snarare än P80, som ju känns som
ja,
att det borde vara.
Precis. Och då, jag hade aldrig i livet köpt det på P80. Det hade varit för dyrt. Men det här liksom, det är allt som är bra och det är ändå också billigt. Och att man till och med har en utdelning. Men vi kan komma in på det senare. Men det finns en till sak som jag vill säga här som är intressant, och det är att de har en ung befolkning där 29 år är medianåldern i demografiska pyramiden. Och det är ju perfekt. Om man kollat på en demografisk pyramid, det är liksom 29 år, det är ungefär den perfekta åldern. För då har du ofta någon gång runt den åldern skaffa folk en familj, vilket ökar antalet transaktioner och hur mycket man spenderar. Så det är också en positiv sak som, utan att göra någonting, så är det en medvind på 5-10 år passiv. Och sen i kombination med det här med ökande råvarupriserna och att de här personerna är ganska unga ålder, majoriteten arbetar sannolikt inom råvarusektorn liksom. De har mer pengar och de är i den åldern där de kommer antagligen spendera mest av pengarna.
Det är verkligen svårt att hitta någonting att slå hål på i det här caset, men det jag möjligen funderar över, det är vem det är som borgar för att själva redovisningen är pålitlig. Nu är de ändå liksom noterade i USA, säger du. Det ger kanske någon liten trygghet, men jag vet också sen tidigare att det är hundratals kinesiska bolag vars redovisning har blivit kraftigt ifrågasatt, att det är bara luft i deras rapporter. Så det är väl möjligen liksom om man, det är inte så att jag säger att det är så här, men innan jag sätter pengar i Kaspi så skulle jag behöva bara nysta lite grann i och se vad är det för redovisningsbyrå, vad är det för, hur brukar det se ut i Kazakstan, vem är det som gör det här och inte minst, har det skett några negativa överraskningar historiskt på den kazakstanska börsen? Alltså har det funnits några skandaler? Bara så att man inte springer huvudstupa in i någonting som tydligen Soros redan har fattat att det ska inte vara mer än P10, för det här är något fel på det. Vet du hur stort det är är förresten i market cap totalt?
Ungefär 18 miljarder dollar.
Oj, det är så stort. Mm, det är ju bra.
De har redan för att svara på dina tidigare frågor, de har redan funnits på Londonbörsen i 3-4 år typ. Men det gick inte att köpa på till exempel Avanza Nordnet. Och sen så, på tal om tidigare katastrofer inom landet, jag är ingen expert på det, men jag kollar lite. Och jag tycker inte man kan se några jättetydliga, enkla exempel utöver låga råvarupriser. Men jag tror också, du också tror på mycket bra råvarupriser närmaste 5-10 åren.
Ja, jag menar, när det gäller uran till exempel, uranpriset står det ungefär $100 per pund nu, och vi har pratat om det tidigare. Jag tror liksom $300 är utan problem en någon slags jämviktskurs, och det kan mycket väl lika gärna bli dubbla även det. Så att uranpriset skulle kunna gå från 100 till 600 under en 10-årsperiod, och det fortfarande fungerar utmärkt som lagom prisat bränsle i kärnkraftverk. Och då, jag menar, om Kazakstan får sälja uran och anrika uran på priser som är 3-6 gånger dagens, då går det bra för den ekonomin. Och då kommer ju definitivt Kaspi tälja guld.
Jag hittade siffror från Världsbanken häromdagen att BNP per capita är ungefär $14,000, upp från $10,000 för 2 år sedan. Det är en jättestor ökning.
Mm, verkligen. Jag för mig någonstans i bakhuvudet att man brukar prata om att är man över $6,000 per capita, så då tenderar man till att vara en stabil demokrati, inte bli utsatt för krig eller revolutioner. Där någonstans så brukar man kommer in i en slags sweet spot när man har kommit över $6,000, och då kan man köra en catch-up-fas då man närmar sig de ledande, de rika nationerna.
Jag tänker mig att jag vet inte exakt hur mycket för som jag var inne på, själva investeringstesen egentligen, att alltså, bolaget är otroligt starkt och bra, och jag kan inte se att någon ens kan konkurrera med dem, så det är så otroligt starkt på den fronten. Men det är själva de makroekonomiska medvinderna på lång sikt som kommer verkligen påverka hur mycket de kan tjäna på längre sikt, för landet måste bli bättre för att de ska kunna spendera mer. Och ja, när de gjorde en sån stor ökning nu på bara 2 år, men det skulle vara intressant att veta hur mycket som är just på grund av oljepriser och gaspriser som gått upp mycket då, och hur mycket det kan bli framöver. Vi vet att uranpriserna, vi kan gissa med väldigt hög sannolikhet att uranpriserna kommer att öka, och att det kommer verkligen hjälpa Kazakstan. Men oljepriserna borde ändå kunna vara, och gaspriserna, de borde ju kunna vara på ungefär en sån här nivå i några år till liksom också. Kanske högre.
Mm.
Så ja, det blir mycket pengar för Kazakstan. Så ja, jag är extremt positiv till Kazakstan på 5-10 år.
Nej, men alltså, dels kan man vara positiv till Kazakstan som land givet naturresurserna. Dels kan man vara givet deras demografiska pyramid som gör att de har liten belastning av gamla människor, och de har liksom en rejäl puckel med unga, kapabla människor som kan driva landet under liksom minst 10 år med liksom en liksom extra vigör. Och sen är det spännande liksom att det här caset som verkligen sitter som en sån här vampyrbläckfisk som Goldman Sachs över hela landet egentligen, med 75% de facto monopol, bara kostar P/10. För det sjuka är att man behöver absolut inte ens räkna med någon multipel expansion, eller att det här ska för att man ska tjäna pengar, utan det räcker ju med att de växer med landet och det som befolkningspyramiden liksom bidrar med, så får du dina 20% per år, kanske till och med mer.
Ja, det är det jag tror.
Och sen finns det dessutom en uppvärderingspotential till vad som faktiskt borde vara. Alltså det här borde ju verkligen värderas till, ja, men över i alla fall de här liksom klassiska 15 gånger som är vad en genomsnittlig ekonomi ska värderas till i genomsnitt över långa tidsperioder.
Ja, det är intressant. Jag tror det är en extrem överreaktion på att folk först var rädda för Ukraina, men sen har de inte orkat tänka tillbaka. Bara allt som låg nog i de regionerna blev nog sålt. Men sen har man inte orkat tänka tillbaka på det igen.
Hur har kursen rört sig? Vad har den varit som högst och som lägst? Och liksom, hur mycket har den fallit från toppen?
Den har, ursäkta, på ett år så ser den ju rätt bra ganska stadigt. På 5 år, det var som allt annat att den pikade med slutet på 2021 då allt var övervärderat. Men som sagt, då var ju allt övervärderat. Bolaget är ju bättre nu på alla sätt. Men det är ändå 2+ år senare och kursen pikade på, ja, den pikade på 145. Men det är väl kanske mer rättvisande att säga 115 till, ja men 115-110 som medelvärde. Och sen en botten på 45, 40. Och sen nu 87 dollar. Men bolaget har ju förbättrats och det är ju framtiden som spelar roll. Och ett P-tal på 11 just nu, tillbakablickande, sannolikt 10 för hela året och en utdelning på ungefär 6%. Det är ju rätt bra.
Ja, alltså det är ju bara det här ordet Kazakstan med liksom Z i sig och sluta på stan. Det är ju bara det som gör att det kan vara värderat på det här sättet. Det gör att man liksom, alla västerländska investerare känner att det är någonting som inte stämmer. Ska man verkligen äga aktier i stanländerna? Det är det som är problemet.
Ja, men det är också intressant att påpeka att många av de här undervärderade aktierna i emerging economies, de har gått upp fort. Det var ju några exempel på Petrobras, Pagseguro, Stone Co, även några fler gick upp ganska fort.
De är uträknade under en period och folk sitter och liksom gör lite som vi nu, bara krafsar sig lite i huvudet och bara, det ser för billigt ut, det här ser för bra ut. Och sen ett halvår senare så bara, ja det gjorde det, för då har det gått upp.
Ja.
Ja, men det här är ju sjukt spännande case. Jag ska definitivt kolla på det själv också. Det är grymt, grymt gräv. Och dessutom, alltså det här att man kan få liksom ett slags ett WeChat som egentligen också är nästan ett spel på uran.
Alltså, just precis. Det är det folk inte fattar. Att det är för att majoriteten av folk som kollar på det här bolaget, de håller bara på att kolla på så här, oj, det är ett bra bolag. Det är ett bra bolag, men de kan inget om landet. De kan inte geopolitiken eller råvaror. Och det är liksom the hidden value. Därför tror jag jättemycket på det.
Mm. Rapporten kommer 26 februari. Det är ganska vältajmat också med sista tidiga ansökan till finanskursen, va?
Ja, det är det.
Då är det dags för 9:e omgången av finanskursen. Det är då vi lär ut våra bästa praktiska angreppssätt för att liksom luska ut vad värdet på ett bolag faktiskt är. Och dessutom,
jag har ju faktiskt verkligen använt hela finanskursmetoden för att, vad ska man säga, all informationen i det avsnittet om Kaspi, det är ju egentligen baserat på finanskursens olika regler.
Mm. Alltså dels hur man etablerar vad värdet är och inte minst också när och på vilket sätt resten av marknaden kan komma att erfara samma sak.
Ja, men nu är det en sak som vi glömde säga och det är att jag tänker bara sticka ut hakan lite och säga att jag tror på 2 scenarion för Kaspi. Och det första är ungefär 20% årlig avkastning per år och en stigande utdelning i någonstans mellan 5-10 år, vilket är väldigt mycket bättre än index. Och det är ändå vad jag tror, liksom, det tror jag händer, sannolikt kanske 70%. Och sen 30% är optimistisk och då tror jag att det kan gå upp någonstans mellan 35-70% på 3 år varje år, beroende på hur marknaden uppvärderar dem i samband med att Ukraina-kriget slutar och att de växer sin årliga vinst per aktie med ungefär 26% varje år. Men att P-talet uppvärderas från nuvarande 10 till 15 eller 20. Och samtidigt så kommer man få antagligen en direktavkastning som ökar med motsvarande EPS varje år framöver. För att huvudägarna äger 40% av bolaget.
Jag tror ju verkligen mest på scenario 2 här faktiskt. Om man hoppar in i sina framtidsskor om 3 år och så tittar man bakåt och så ser man att de har vuxit vinsten med 25% per år under de 3 åren och ser ingen anledning till att det ska avta. Man står också där då 3 år framåt i tiden och ser ett land som är mer stabilt, där Ukraina-kriget är över, där liksom så här befolkningen mår bra och har framåtanda. Och om 3 år så har vi också nått ganska mycket längre i utbyggnaden av kärnkraft i världen, att liksom man har uppgraderat synen på vad det är för någonting och därmed också på Kazakstan och Kazakstans framtid. Så står man i framtidsskolan där om 3 år i februari 2027 och tittar bakåt, då tittar man ju på ett fantastiskt läge och även redan redovisat resultat. Och att det inte skulle värderas till, egentligen PE20. För det här är ju inte, jag förstår när man tittar på gruvor och liknande resursverksamhet, då fattar jag att marknaden är van vid att man ska bara betala 5 gånger vinsten ungefär. Man kommer liksom bara alltid göra det. Men det här är ju ett asset light-företag som håller på med finansiella transaktioner och egentligen en slags social media nästan. Fast bättre, mer sticky och liksom viktigt i livet. Det här är ju sådana bolag som verkligen ska ha höga vinstmultiplar. Och att det inte om 3 år när man tittar bakåt på själva leveransen, att det inte skulle vara uppe på liksom P15 eller 20, det låter ju liksom snarast konstigt. Så ja, jag är nog mer inne på den här liksom optimistiska scenariot, att det är huvudscenariot.
Ja, vi får se hur det blir. Men det känns inte som, alltså jag kan inte se någon nedsida. Och det är särskilt eftersom du har en växande avkastning på direktavkastning som redan är hög. Alltså, och du har huvudägare som är 40%. Den enda nedsidan jag kan se är att de skulle vilja, alltså att Kazakstan skulle nationalisera bolaget. Men det har inte hänt på typ 10 plus år. Och det går emot hela deras policy. Det vore jättekonstigt. Och om det hände så skulle inte, alltså, andra länder vilja investera i landet. Men det är många som redan håller på och vill investera och redan har lagt stora investeringar i landet Kazakstan. Och Kazakstan är geopolitiskt kanske världens viktigaste land. Så det är extremt starkt för Kazakstan.
Ja, och man ska, alltså förutom det här sjuka att de har liksom en hög direktavkastning. Alltså bara det, att man ser att de faktiskt skapar så mycket cash, att de faktiskt delar ut så mycket cash att du får en ränta på 6%. Det gör caset liksom bara ännu saftigare. Det var svårt att säga någonting om det här caset verkligen. Alltså det är det här. Ja, just det, jag hade en sak till. Och det är att när du nämnde ungefär hur kursen har gått, den har ju inte ens varit så här skrämmande volatil. Alltså om den har varit uppe i liksom 120 och nere i 40 och nu står det liksom 80-90. Man behöver inte ens känna sig rädd att man liksom så här köper på fel tillfälle. För den rör sig inte ens särskilt mycket. Och det är väl möjligen någon slags liten sån varningens finger för framtiden, att då kanske den inte rör sig så himla explosivt framöver heller. Men det är ju inte det vi pratar om heller. Alltså om den går upp med 25% per år, det räcker väl. Det är ju skitbra.
Ja, jag har jävligt svårt att se att en ETF eller en indexfond skulle klara dem.
Mm. Ja, sjukt intressant. Är det någonting mer du vill tillägga om värdering eller timing eller caset eller hur mycket du själv riskar?
Jag tror att det kommer dröja kanske ett år innan det uppvärderas. Men det är ju verkligen inte en svår värdering här.
Känns ju i alla fall lite smartare att köpa Kaspi i hopp om att liksom krigsoron avtar de kommande 1-3 åren än att till exempel jaga Saab-aktien uppåt bara för att de just nu har hög orderingång och försvarsaktier är liksom extremt mycket i ropet.
Ja, man får se. Men det var ju, jag tror det verkar som det verkar som att många, alltså man har en slags, eller man och man, men gemene man har en slags förutfattad mening och kanske psykologisk bias att många länder som inte är västländer är dåliga eller farliga bara för att de är inte populära eller för att man inte kan så mycket om dem. Men jag tror det är väldigt missförstått här, för jag tror jag underbyggt det med argument med geopolitik och jag är helt säker att jag vet.
Ja, mycket spännande. Det hade varit lite kul att höra vad Jens Barnevik skulle säga om det här. Det är antagligen ett alldeles för stort bolag för att han har ju small caps i sin här emerging markets-fonden på Robur. Men annars så låter själva grundcaset låter som precis sånt som får honom att tända till i position och värderingsmöjligheter och värdering och en tillväxt. Så Ja, just med tanke på att både du och jag är liksom nästan lite för översvallande positiva till det här caset, så är det extra viktigt att understryka att man ska göra sin egen analys. Att absolut inte göra eller fatta några beslut baserat på saker som vi har framställt eller sagt eller verkar ge sken av. För vi lämnar verkligen ingen rekommendation. Det är inte så att vi säger du borde köpa den här aktien. Däremot vad vi säger är att du borde titta riktigt, riktigt nära på det här caset och göra din egen analys och komma till din egen slutsats. Vi tar ingen ansvar för om du gör fel, men det är en stark rekommendation att du tittar på caset och lär dig någonting.
Yes. Vi kör ju finanskursen nästa gång nu som börjar 3 mars. Men om du är intresserad av att gå med, har vi förtur för tidiga ansökare fram till 25 februari. Och om du vill bli garanterad en plats så kolla in hemsidan finanskursen.se och gör en tidig ansökan.
Och där lär du ju verkligen hur man gör sin egen analys och just väger för- och nackdelar och värderar ett bolag på riktigt. Ja, men då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Tack och hej!